Det är klart att Tysklands legalisering kommer få stor betydelse.
Tyskland har legaliserat cannabis. Vad betyder det för Sverige?
Det är möjligt att den debatten kommer upp igen, helt enkelt. Att den tar fart.
Men vad är viktigast? Legalisering eller inte? Eller hur legaliseringen går till?
Vi behöver liksom balansera för- och nackdelar med alla policybeslut. Bara vetenskapliga, helt enkelt. Det finns liksom ingen perfekt drogpolicy.
Vetenskapsradion på djupet i Sveriges Radio P1 om legalisering av cannabis. Nu senast i vårt grannland Tyskland. Jag heter Ylva Karlqvist Warnborg.
För oss är det första fjärde på jeden fall en zukunft en feiertag.
Det är irgendwie en große Erleichterung.
Ett tusental firande vid Brandenburger Tor i Berlin vid midnatt den 1 april 2024, då cannabis legaliserades för personer över 18 år. Förespråkare ser möjligheten att nu kraftfullt bekämpa den kriminella svarta marknaden kring cannabis, medan motståndarna fruktar kaos. Vårt södra grannland är nu ett av flera i både Europa och världen som tagit steget att avkriminalisera cannabis. Allt började i Uruguay, som 2014 var först ut i världen med att legalisera cannabis.
No es un tema criminal.
Ett reportage inför lagändringen med Julio Calzada, den uruguayanska regeringens ansvarige för implementeringen av den nya lagen. Han såg Uruguay som en förebild för fler länder. Och Sveriges Radios Lotten Collin översätter.
Kriget mot narkotikan, förbudspolitiken, har inte varit framgångsrik i Latinamerika. Jag tror att det 21 århundradet kommer präglas av en annan drogpolitik än den vi sett hittills.
Och Julio Calzada har ju fått rätt, så tillvida att många följt efter. Så här är det i New York 2021, hämtat från podcasten Search Engine.
Weed is legal and we're in New York City with it!
New Yorkers felt pretty good about this. It was a good day for smokers.
Många delstater i USA har idag legaliserat cannabis, liksom länder som Kanada, Thailand, Malta, Luxemburg och nu senast Tyskland, varifrån Sveriges Radios Daniel Alling rapporterade.
Det är en högtidsdag för oss, säger en av de firande till Die Welt. En annan, men numera laglig joint redo, kallar den nya lagstiftningen för en stor lättnad.
I Tyskland är det sedan april lagligt för personer över 18 år att ha 25 gram cannabis med sig. Förvara 50 gram hemma, där man också får odla tre plantor. Från 1 juli ska man också lagligt kunna köpa 50 gram cannabis på särskilda odlingsklubbar.
Det är klart att Tysklands legalisering kommer få stor betydelse för debatten i många europeiska länder och inom EU. Jag tror ju att på kort sikt så kommer den här legaliseringen att stärka utvecklingen mot att fler länder legaliserar.
Exemplets makt, helt enkelt.
Mm.
Björn Jonsson, professor i socialt arbete vid Lunds universitet, säger att Tyskland nu blivit det folkrikaste område i världen som legaliserat cannabis. Och att det steget kommer att spela stor roll också för Sverige. Samtidigt som man fortfarande tror att Sverige kan bli det sista land i Europa som legaliserar cannabis. Som blivit som en symbol för den svenska nolltoleranspolitiken mot narkotika.
I många länder i Europa så uppfattas ju cannabis som en relativt lätt drog som man inte blandar ihop med tyngre droger som kokain eller heroin. Och i Sverige så har ju inte då offentliga Sverige velat acceptera den här distinktionen mellan farliga och mindre farliga droger. Många menar att all narkotika är lika farlig och en del har till och med hävdat att cannabis kanske är den farligaste drogen av alla eftersom det normalt sett är den första illegala drogen som man kommer i kontakt med. Att det uppfattas då som en inkörsport till missbruk och till andra droger.
Legalisering av cannabis. Det kan låta som ett steg man tar eller som man avstår från. Men precis som det finns många olika sätt att se på cannabis finns också många olika sätt att legalisera den.
Legalisering går att göra på hur många olika sätt som helst och det är precis som hur vi reglerar alkohol i de länder där det är legalt.
Vid King's College i London är Amir Englund doktor i cannabinoiders psykofarmakologi.
Så det innebär egentligen att jag har studerat vad cannabisämnen gör med oss människor. Hur det liksom påverkar oss både positivt och negativt. Hur det påverkar minnesfunktioner och hur vi mår.
Cannabis är den populäraste illegala drogen i världen, säger Amir Englund. Ett sätt att försöka få bukt med en del av problemen som följer drogen är att legalisera den. Då sjunker ju i alla fall i ett slag, per definition, kriminaliteten i ett land. Uruguay och Kanada har valt strikt kontroll med licenser och begränsningar av hur mycket cannabis man får köpa. Konsumtionen har ökat kraftigt, men den svarta marknadens andel har gått från 100% till uppskattningsvis under 30% i Kanada. En annan modell av legalisering är att fria marknadskrafter helt får styra.
Och det ser vi väldigt ofta i amerikanska stater där man nästan inte kan reglera. Det är marknaden som får bestämma exakt hur saker och ting sker. Medan det finns andra modeller där man är mycket mer restriktiv med vilken typ av cannabis man tillåter och hur lättillgänglig den är. Och alla de här faktorerna har ju en stor inverkan. Det vet vi ju från alkohol- och tobaksforskning. Ökad tillgänglighet, fler butiker, tillåtelse för reklam, lägre prissättning, öppettider, mer liberala åldersgränssättningar. Alla de här faktorerna inverkar på hur många som använder cannabis och särskilt liksom hur problematiskt bruket är.
Både Amir Englund på King's College och Björn Jonsson på Lunds universitet är överens om att det har gått så pass kort tid som längst 10 år med olika modeller för legalisering av cannabis att det är svårt för forskningen att redan nu dra slutsatser om bästa vägen att gå. Men ur forskarperspektiv är det intressant att olika länder valt olika modeller, säger professor Björn Jonsson.
Det gör det enklare att analysera vilka konsekvenserna blir och vilka konsekvenser en liknande förändring skulle kunna få i Sverige. Det kan ju också ge ett underlag för en mer saklig debatt och ett bättre underlag till beslutsfattare.
Men Nederländerna då, tänker kanske du. Vad finns det för erfarenheter därifrån? Ja, Nederländerna är ett komplicerat särfall, säger Björn Jonsson.
I Nederländerna så säljs ju cannabis legalt i så kallade coffee shops. Så att det är lagligt för att köpa. Men försäljningen, alltså tillverkningen, är ju fortfarande på den illegala marknaden. Så att det kan man säga är en väldigt märklig konstruktion. Där man tolererar liksom en illegal tillverkning för att kunna ha en legal försäljning. Men den nederländska modellen är på väg att förändras också. Att man håller på att legalisera även tillverkningssidan.
I debatten finns flera starka argument som både förespråkare och motståndare till legaliserad cannabis kan använda på olika sätt. Som att jämföra med alkohol. En drog som vi vet kan vara enormt problematisk. Men med legal alkohol är det väl dubbelmoral att inte legalisera cannabis, kan förespråkarna mena. Men inte ska vi väl göra om misstaget och legalisera ännu en drog, kan motståndarna säga. Den svarta marknaden för cannabis är ett annat argument som kan vridas åt olika håll. Förespråkarna ser legalisering som en möjlighet att dra undan mattan för svarta marknaden som finansierar narkotikabrottslighet. Motståndarna menar att så länge det finns restriktioner och kontroll kring en vara kommer en svart marknad fortsätta finnas.
Om man tänker att det finns vissa argument för legalisering så är det ju rimligt att man tittar på om det då har skett. Och det kan man väl kanske inte riktigt se i de studier som har gjorts.
Anna-Karin Danielsson är docent i folkhälsovetenskap vid Karolinska institutet i Solna.
Det är inte så att den svarta marknaden försvinner eller att folk använder till samma nivå, utan vi ser en ökning i användning, inte minst bland unga vuxna och vuxna. Vi ser en ökning av sjukdomsfall, vi ser en ökning av akutbesök till följd av cannabisförgiftningar. Och sådana saker. Och det måste man liksom ta med in i debatten på något vis.
Men Uruguay och Kanada är väl två exempel där den svarta marknadens andel av marknaden drastiskt har sjunkit ändå?
Ja, och det har man väl sett i nyare studier. Och det är ju det här som är lite komplext, att det måste också få gå en viss tid, såklart, innan man eventuellt kan se vissa också då positiva effekter. Sen är det ju svårt att mäta den svarta marknaden, skulle jag vilja påstå. Det är ju riktigt klurig grej att utvärdera. Och så länge det är begränsat hur mycket cannabis du så att säga får köpa legalt, så finns det väl en risk att det alltid kommer att finnas en svart marknad.
Sverige har ju en tradition av ganska måttfull hållning till både tobak, alkohol och droger.
Peter Allebäck är kollega till Anna-Karin Danielsson på Institutionen för global folkhälsa vid Karolinska institutet. Som professor i socialmedicin har han följt frågan om cannabis i flera decennier.
Och vi har ju fått ner tobakskonsumtionen väldigt kraftigt, så det är lite konstigt om man skulle driva en kampanj för nu ska vi istället öka bruket av en annan substans som också intas via luftvägarna med risk för luftvägseffekter och så vidare. Va? Men i Europa är snus förbjudet på grund av hälsoeffekter. Va? Så att hur länder och kulturer hanterar beroende framkallade substanser, det varierar. Så att man måste ta kulturella hänsyn också.
Peter Allebäck och Anna-Karin Danielsson konstaterar samma sak. I Sverige finns idag en mycket liten opinion som förespråkar legalisering av cannabis. Men där så skett har det funnits ett stort stöd i befolkningen. Som i amerikanska delstater som Colorado och Kalifornien.
Om du har ungefär hälften av den vuxna befolkningen redan använder cannabis, så blir det lite till slut meningslöst kanske att ha det kriminaliserat.
Och i USA var ett starkt argument att det drog in pengar till staten. Man trodde det, men sen kom det så många privata aktörer, så där gjorde man ju en miss, så att säga. Det blev inte så mycket intäkter till staterna, utan det gick i olika privata företag. Och nu, till och med i Sverige, är det ju många aktiemäklare som sitter och köper aktier i cannabis.
Ja, det finns förstås stora kommersiella intressen här. Inte minst från tobaksindustrin, som behöver en annan inkomstkälla än tobak, säger Peter Allebäck. Det finns en stark cannabislobby som ordnar sammankomster runt om i världen kring cannabis. Olika mässor och konferenser. Har Anna-Karin Danielsson funderat på att någon gång delta där själv?
Det skulle vara av ren nyfikenhet. Nej, det har jag inte gjort. Men jag tycker det är intressant att det kommer väldigt mycket sådana inbjudningar. Nästan varje vecka är det någon form av evenemang kring cannabis. Och möjligheten att få liksom hoppa på det här mirakeltåget. Det finns många företag idag som utvecklar cannabisoljor, diverse cannabis-mirakelprodukter i anslutning till cannabis. Där finns det ju en stark marknad.
I cannabis är det substansen THC som ger cannabisruset. Ju högre halt THC, desto starkare rus. Men när det handlar om cannabisoljor och krämer och andra produkter, då handlar det om en annan kemisk substans i cannabis, CBD.
Där det säljs in som egentligen mirakelmedicin mot det mesta. Men smärta är ju vanligt förekommande. Och där visar ju en ganska ny studie med forskare på Karolinska att det säljs in som positivt oavsett att det egentligen har väldigt liten påvisad effekt. Och det har man gjort ganska mycket studier nu där det är väl otroligt små effekter om man då jämför med placebobehandling.
Ja, det finns en stark cannabislobby ute i världen med olika argument.
Ett annat starkt argument är ju rena frihetsargumentet. Genom många år har politiska ungdomsförbund i Sverige tyckt att vi måste legalisera cannabis. Och nu går ju då en våg genom Europa av så att säga libertarianism, som det brukar kallas, att man ska få leva som man vill lite grann. Och då är det lite synd, tycker vi då, att man inte kan diskutera i form av en trappa. Hur vill vi lägga det här? Hur hårt vill vi driva ett förbud? Hur aktivt vill vi släppa på något som hittills har varit förbjudet?
Varför har vi inte kommit dit att vi diskuterar varianter av legalisering då?
Fortfarande är det här kanske en icke-fråga på den politiska dagordningen.
Men nu, när vårt södra grannland Tyskland just valt en variant av legalisering.
Det är möjligt att debatten kommer upp igen, helt enkelt. Att den tar fart. Man kanske inte behöver legalisera en hel marknad. Man kanske kan däremot se över hur man tar sig an de som faktiskt använder då bara cannabis, till exempel. Och i bästa fall förhindra en svårare utveckling eller en sjukdomsutveckling och så vidare. Och där kanske inte kriminalisering är det effektivaste sättet från samhällets sida.
Nej, för precis som legalisering har sina problem har kriminalisering det också. I Sverige är all hantering av cannabis kriminaliserad. Allt från odling och innehav till konsumtion och försäljning. Det betyder att alla intäkter går till svarta marknaden. Och kriminaliseringen gör att människor som annars skulle söka vård för problem som följer av cannabisbruket sannolikt inte gör det, säger docenten i folkhälsovetenskap Anna-Karin Danielsson. Cannabis kopplas till flera olika former av psykisk ohälsa. Men hur starka en del av de sambanden är föremål för diskussion. Det kan vara svårt, rent av omöjligt, att helt leda i bevis att en person som utvecklar depression, ångest, psykoser, i värsta fall schizofreni, gör det på grund av cannabisbruk. För vad beror på cannabisen och vad beror på något annat? Har cannabis använts som symptomlindring eller har det varit utlösande orsak? Vad är hönan och vad är ägget?
Men sen att man inte kan påvisa alla samband så glasklart mellan cannabis och vissa hälsoutfall betyder ju inte heller att cannabis är ofarligt. Vi ser ju samband med depression, med ångest, med beroende inte minst. Och vi ser att cannabisberoendet har ökat ganska rejält i Sverige, i Norden, i Europa och inte minst i USA.
Går det att sätta siffror på ganska rejält?
Senast jag tittade så såg jag att 45% av alla nybesök inom beroendevård i Europa totalt är på grund av cannabis. Så det är ju nära hälften. Och det är ungefär en tredjedel om man tittar på Finland. Utgörs av alltså, de som kommer som första besökare, de har cannabis som sitt huvudproblem. I Danmark är det absolut det mest vanliga problemet. Och i Sverige och Norge är omkring 10% av all beroendevård är då enbart cannabis. Så det är ju en ganska stor belastning för sjukvården som faktiskt ska på något vis hantera det här.
Cannabis är den mest populära illegala drog som vi har. Det är det näst vanligaste rusgivande drog som vi människor tar. Och trots försök till kontroll och förbud så ökar bruket.
Amir Englund på King's College igen. Han forskar om hur cannabis påverkar oss.
Vi vet till exempel att sambandet med psykossjukdom är relativt starkt. Vi kan än inte säga att det är kausalt. Det kan fortfarande finnas andra förklaringsmodeller såsom genetisk risk och att andra riskfaktorer påverkar liksom både cannabisbruk och risk för psykossjukdom. Men det har gjort så pass många studier av bra kvalitet att vi kan inte ignorera den risken.
Amir Englunds främsta forskningsfråga är hur man skulle kunna göra cannabis mindre skadligt. Det verkar ju som en allt mer akut fråga med allt fler som röker allt starkare cannabis. Han har gjort kliniska tester med friska försökspersoner för att se om högre andelar av en av de andra substanserna i cannabis, CBD, kan skydda.
Vi hoppades ju på att kunna säga med den studien att om man väljer en cannabisvariant som har högre CBD-halt så kommer CBD att skydda dig. Men det visar sig att man måste reducera THC-innehållet. Så än så länge så finns det liksom inget annat ämne som man kan ta för att skydda emot effekterna av cannabis.
Sverige kommer inte kunna undgå att påverkas av det faktum att vårt grannland Tyskland nu legaliserat cannabis, säger Amir Englund. Men snarare än att fundera så mycket kring att man nu legaliserar cannabis i allt fler länder, handlar det om hur, säger han.
Det finns liksom ingen perfekt drogpolicy. Vad vi vet från andra droger och rusmedel är att mer restriktiva modeller har varit effektiva på att få ner problematisk konsumtion och risker. Liksom Systembolaget är ett klassiskt exempel på lyckad drogpolicy skulle jag säga. Drogpolicy är otroligt brett och bör ses på det sättet istället för väldigt snävt att leder legalisering till ökat eller minskat bruk. Vi behöver liksom balansera för- och nackdelar med alla policybeslut. Vara vetenskapliga helt enkelt.
Producent för Vetenskapsradion på djupet idag, Björn Gunnér. Jag heter Ylva Karlqvist-Varnborg.